Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade och diskuterar om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, i studion Erik Broström,
hej.
Ola Aurell,
hej.
Och Fanny Agazzi.
Hej.
Den här veckan har vi sett Den vilda jakten på stenen från 1984. Mm-hmm. Eller som den lite mer knepiga originaltiteln
Romancing the Stone.
Som man inte fattade på något sätt när man var liten. Den originaltiteln. Men jag tror att den kan översättas till Att sol och våra stenen.
Vilket hade varit bäst? Vilda jakten på stenen eller sol och våra stenen?
Alltså jag tycker Den vilda jakten på stenen är en supertitel. Ja, jag tycker det på riktigt.
Ja.
Alltså den är vild.
Den vilda jakten på stenen med den frontcovern.
Oh.
I en situation som inte sker i filmen.
Nej.
Men den är ju, det är ju verkligen Den vilda jakten på stenen.
Gud ja.
Den är fantastisk. Classic 80-tals har målat en bild. Det är inget foto på något sätt.
Nej.
Men jag förstod jag hade inte sett den här filmen.
Tror du
jag
att
förstod
den var
det att den inte var tecknad. Men jag tänkte också sådär bara, aha, just det, hon skriver ju såna kärleksnoveller. Den ska ju se ut som en sån kärleksnovellbok.
Ja, lite så också. Men det gjorde man också på 80-talet. Ja, man målade sådana liksom filmer.
Star Wars affischen är ju målade.
Ja, exakt.
Just det.
Mm.
Ja, fortfarande. Mm. To this day!
Mm. Nej, nej. Ja. Nej.
Så Fanny har inte sett den. Hur minns ni den här filmen?
Det här är definitionen av min barndom.
Oh. Ja, samma här.
Jag har sett den här säkert
vänta. Får jag chansa?
9 gånger på bio. Alltså, det här var en sån film som jag... Alltså, jag har så starka nostalgiska minnen till den här filmen. Vad
glad
jag blir.
Exakt samma här. Ola då?
Nej, det har jag inte. Jag har sett den så vitt jag minns, men senare och på video. Och gjorde väldigt så svaga intryck att jag inte ens är säker på att jag har sett den förut. Men jag är sådär, den har jag ju sett, den har jag ju hyrt och sett. Och konstigt att jag inte minns så mycket av den.
Nej.
Så känner jag. Men det är absolut inte en barndomsklassiker på det sättet.
Nej,
för mig.
Nej.
Men okay. Det här var, okej. Okay. Hur gammal var du ungefär?
När jag såg
du?
Den?
Såg den?
Nej, jag måste ha sett den i efterhand, alltså sådär 19 års åldern, mycket tid över knarkarhyrvideo.
Ja.
Och bara får den följa med på farten.
Ja.
Eller så fick den aldrig följa med på farten. Men jag har levt i tron att den här har jag betat av.
Ja.
Mm. Men du kände igen scener och sånt där när du såg
det gjorde jag. Men just ju faktum att jag kände igen massa saker, så jag måste ha sett den.
Så vi har två läger nu. Ja, vi har de som så här, älskade den och hade starka minnen, och så var det de som antingen inte har sett den eller så här, kanske inte har sett den.
Nej, jag har sett den när jag tänker efter, men den gjorde extremt lite intryck för hela andra halvan av filmen var så här, jag kanske bara sett halva på TV3, det är på den nivån.
Jag fattar.
Jag kan få ner till koka ner till en punkt. Om någon säger Michael Douglas, då tänker jag på honom i den här One Piece-suten när han står och dansar.
Jaha.
Det är liksom så snabbt.
Jaha, när de är på torget och har köpt nya kläder.
Som du säger, Michael Douglas, de flesta tänker typ Gecko i Wall Street. Så här. Jag tänker direkt så här. fucking dancing in white suit, man.
Ja, ja, visst. Jag tänker mera då hans Indiana Jones outfit.
Ah, jo, den
gjorde starkare intryck på mig.
Ja, men vitt lyser mer. Så att,
ja, det är klart. Mm.
Jag känner att vi redan nu måste, eftersom jag inte kan släppa tanken, vi måste slå fast kronologin här. Det här är en film som är före Crocodile Dundee.
Ja, 1984.
Och den var 86. Men hur, när kom Indiana Jones-filmerna?
Den kom 81, den första.
Och när kom Fördömdas tempel?
Den kom 84.
Den här, samma år som den här, de är väldigt lika.
Den fick ju kritik för att den skulle vara en rip-off på Indiana Jones. Mm. Men det här manuset skrevs innan.
Ja.
Så det är ju bullshit.
Ja, men, och den är ju väldigt olik.
Det är men i, om man tar i kontexten typ att så här, det finns det är en hatt med, det är en djungel. Och på 80-talet så var det typ allt som behövdes för att man skulle säga så här: det är samma film!
En man, en kvinna i en djungel.
Och de letar efter en skatt liksom.
De här med krokodilerna är väldigt Indiana Jones, att det är så farliga djurtema. Och att hon är sådär våpig är väldigt mycket Fördömdas tempel-dynamiken.
Ja, det finns ju likheter, men jag tänkte mer att det här är ingen rip-off för det. Jag bara tänker att det fanns massor med såna här filmer på den tiden. Det fanns tv-serier som handlade om skattletare i djungelmiljö. Du vet, mycket inka statuetter som skulle hämtas hem. Mm. Mycket såna, du vet, infödingar. Det var mycket, men slänga sig i lian. Lianer var stort på 80-talet.
Men
allt sånt.
Men det kom väl lite från Indiana Jones. Jag menar, det var ju en inflytelserik filmserie.
Absolut.
Ja, men det är det ju.
Men fanns det inte någon speciell Afrika-vurm då? Kanske.
Alltså det kan ju absolut vara så att vissa element
liksom
typ som så här,
exotisk
en skranglig bro, en liten lian, lite sådana grejer. Ja, ja. Det kan absolut vara färgat av Indiana Jones. Men den alltså, manuset såldes 79. Ja. Så det var...
Alltså Indiana Jones hittade ju inte på de grejerna. Det är ju sin tur bara en rip-off på äldre...
Ja, precis. Exakt.
Det finns ju, det där är ju så Steven Spielbergs barndom med så här matiné-äventyr. Liksom. Mm. Men det här är ju en klassisk äventyrsfilm. Jag kan inte tänka mig verkligen en bättre representant för en sån äventyrsfilm i tropisk miljö än den här.
Jag tycker det representerar hela 80-talet. Ja. När man tittar på vad som finns här. Allting med den här filmen är det bäddar för så mycket.
Ja, för det är New York också.
Ja,
visst. Och storstad och karriärkvinna.
Sofistikerade människor.
Ja, och de här när de sitter och går igenom dejterna.
Åh, vi tar det på en gång. Och... Jag har det klippet
laddat.
Det var en scen som jag inte tyckte var särskilt
spännande när jag var liten.
Nej, men som inte gjorde så stort intryck på mig. Men den måste ha gjort det på er i alla fall.
Jag älskar
det.
Det är en scen när vad heter det? Huvudpersonen då, Joan, vad fan heter hon?
Joan Wilder.
Joan Wilder.
Joan Wilder. See Joan Wilder? You're Joan Wilder, the novelist? I read your books. I read all your books. Hey, Juanita. Juanita.
bra biroll. Bra birollskaraktär.
Jag såg den här på Blockbuster och så såg jag översättningen. Jag har aldrig sett att det finns en English subtitle när han förklarar för alla andra hans hejdukar.
Det här är killen som äger jeepen i Colombia byn.
Ja. Han förklarar för alla andra som står där med knivar och vapen att det är Juanita the John Wilder. Mm. Och översättningen där på engelska är typ så här, jag måste säga så att det inte blir fel citat. Vänta. Han säger vänta nu. Översättningen som jag inte hade på VHS när jag var liten var "The stories I read you on Saturday". Så han sitter och läser högt för andra mig. Du kan typ det gulligaste jag sett.
Det fanns med i min översättning också. Ja, svenska.
Alltså, och de bara, Juanita. Det är så bedtime story time.
Det är väldigt
och det är så snuskig sexnovell, lite så erotiskt liksom.
Och de bara,
det är tantsnusk.
Tantsnusk.
Hon skriver tantsnusk.
Ja.
Det är en väldigt orimlig reaktion där att, och det är ju bara för att de vill lösa det snyggt, men deras reaktion när de får höra det är ju att de bara går därifrån. Och det är helt, de borde springa fram och vilja ta på henne, såhär, åh det är hon, jag vill prata med mig. Istället är de bara såhär, back knarkar direkt.
Alltså, du vet, det är knarkmänniskor, de har respekt för...
Ja, men jag vet det, det är konstigt. Det är ju bara för att någon regissör känner, vi kan inte ha med dem i mer scenen. De måste, nu får det gå, liksom. Det är så lite method inblandat i det, liksom.
Men den här scenen, det här gjorde inte skitstort intryck på mig, men det här är John Wyler och hennes förläggare. De är i New York på en restaurang. Mm. De är sofistikerade, de äter lunch. Det är mycket businessmän i lokalen.
Och jag har alltid älskat vem förläggaren fastnar för i den här scenen. Ja.
Så hon sitter och spanar in, för John Wyler kan inte hitta en kille tydligen.
Nej.
Och hon sitter och spanar in männen då i lokalen, och så låter det så här.
Loser. Major loser. Too angry. Too vague. Too desperate.
Men plötsligt.
God, too happy. Look at this guy, Mr. Mondo Dismo. I actually used to date him. Total sleaze buck.
Kolla här då.
Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Oh, I'm a load of this character.
Oh, han ser ut som att Nalle Puh knullade Ted Danson och fick ett barn.
Nej!
Men alltså, och grejen är, det är inte som att de har... Kolla på honom. Det är inte så att titelrollen som ska vara sexy hamnade på Rowan Atkinson, som var tvungen att downplaya alla andra män. Det är Michael Douglas. Alltså, de kunde ha haft någon som var lite het.
Ja, men jag tror att de ska illustrera här att de här två, John Wilder och hennes förläggare, har inte samma smak i män. Och hon är en värdelös matchmaker för Joan.
Okej, okay. Men det är fine.
Och då får vi se, se de här männen genom John Wilders ögon.
Ja, okej, okay. That's fine.
Och då är det så här, då ska han vara så här... Ser ut som en Nalle Puh, alltså. Nalle Puh mobster.
Såg inte folk ut sådär? Jag tycker inte det var så uppseväckande ändå. Det är en måndagsvision av Richard Gere där.
Jag kommer ihåg att jag såg den här en gång i veckan med min barndomsvän, och vi skrattade alltid åt den där killen.
Han är ju bara en normal kille. Det är ju bara att man är van vid att det ska vara Hollywoodstjärn och så mycket snyggare.
Richard Gere har växt upp i New Jersey istället för...
Jo.
Det är väl också att hon är lite snyggare än hon hade varit i verkligheten.
Vem?
Alltså, John Wilder. Ja.
Jag tänkte på det. Kathleen Turner, hon är inte en klassisk Hollywood-skönhet.
Nej, fast hon är ändå... Alltså, i verkligheten så hade hon inte varit så snygg kanske.
Jag tyckte hon var skitsnygg i hela min barndom. Liksom.
Jo, men jag med. Men när jag tittar på henne nu och jag tänker på hur folk vill att Hollywood ska se ut, vad vi betraktar som skönhetsideal nu, då är hon ju så här... Alltså, jag menar inte på ett negativt sätt, jag tycker hon är jättevacker. Mm. Men hon skulle inte, om hon kom idag... så skulle hon inte ha en suck i Hollywood.
Nej, hon ser ganska alldaglig ut.
Hon spelar ju också en vuxen, mogen kvinna liksom. Ja. Det är, rollen är ju inte ung, vacker tjej. Ungen är ju nästan medelålders kvinna som aldrig har träffat en man liksom.
Det är sant, som är kär i en karaktär hon har skrivit ihop själv.
Ja, man får bilden av att så här, klockan börjar ticka. Ja. Alltså, hon har kommit upp i åldern där klockan börjar ticka.
Men
det är dags.
Hon har en katt som hon pratar högt med.
Så jävla bra.
Hon spelar nog äldre än hon är, alltså, i verkligheten. Hennes karaktär måste vara lite äldre, tror jag.
I alla fall mentalt gammal på något sätt. Alltså, hon har ju verkligen, det är någon som har fastnat i katt-tants liv.
Ja, men precis. Ja. Så men hon verkar vara framgångsrik i alla fall. Hon är internationellt bästsäljande romance novelist.
Men ganska sunkiga böcker får man väl ändå tänka sig.
Ja, gud ja.
Jag tycker en del av humorn att den här knarkkungen läser är ju för att hon är inte en världskänd, men hon är framgångsrik. Ja, ja. Men hon är framgångsrik i en väldigt nischad publik liksom. Mm. Det är inte knarkkungen, ska inte läsa det här. Det är inte snabba cash.
Liksom. Är han, vi går till den karaktären nu. Han som har är han knarkkung?
Jag har förstått, så har jag tolkat det. Han har ju flyktvägar för polisen.
Ja, han har ju mansion.
Och Michael Douglas säger att planet vi var i är förmodligen en förlorad leverans till den här killen. Det finns inga bevis, men det är ju antytt.
Det är antytt, jag håller med det. Jag tyckte att det var när jag såg den igen, så tänkte jag, för jag förstod ju inte hela när jag var liten och såg den här 1986 eller vad det kan ha varit, att det här var Colombia. Och nu när jag ser den så noterar jag liksom noll kokain i den här filmen. Vilket är jättemärkligt.
Det är konstigt.
Okej, den kanske skrevs 79. Men,
det fanns så, koks 79.
Oh, ja,
ja, det gjorde
mer
det, ja, ja, just det. Och ännu mer 1984. Men jag tänkte att så här, de är i Colombia, men de har hållit det därifrån storyn. Vilket är intressant.
Men jag tror att de vill göra lite så här rumsrena droger. Så att det ska finnas någon slags balans. Det hade varit jobbigt om Michael Douglas om Jack och Joan sitter och bara drar fetliner i planet de hittar för att det är koks i lasten. Det hade varit en annan sorts film.
Ja, det är inte riktigt samma.
Men det är väldigt 80-tal.
What's your dreams?
Det är hela filmen utspelar sig i det lilla planet. De sitter i 3 veckor tills koksit är slut.
Wow. Ja. Jag hade nog sett den också om jag ska veta.
Ja, det är också en film.
Men det är mer av en conversation.
Men man kan väl säga att hon hur som helst är hon är fången i det här hypermoderna New York. Och är en hypermodern kvinna, hon är framgångsrik och allting. Mm-hmm. Men hon på något vis längtar tillbaka till någon sorts äventyrsvärld.
Där hon vill vara sina böcker, men hon är en rädd människa.
Ja,
så
hon är ju en neurotisk New York-bo.
Ja.
Som är, inte ens kan åka hiss i ett varuhus utan att vilja spy, eller vad det är de säger.
Ja, men precis. Hennes böcker är lite egen terapi, vem jag önskar att jag kunde vara. Liksom. Mm.
Precis.
Men det är väl ett bra läge för en sån dramaturgisk kurva.
Ja, det är fantastiskt.
Att få en karaktär att liksom växa.
Ja.
Om hon inte växer så mycket som man skulle kunna tro.
Men alltså,
jag tycker hon växer jättemycket.
Tycker du?
Ja, oh ja. Alltså, bara det att de, eller sen kan man ju, hon kanske kunde ha vuxit mer, men jag tycker det är så bra. De har gjort det snyggt och sy ihop det, hur hon är på New Yorks gator i början och i slutet. Mm. Att hon har helt annat självförtroende, hon är inte rädd för något längre. Man ser att hon har genomgått en förändring. Sen hur självständig hon har blivit.
Hon gör saker i filmen som hennes romankaraktärer gör.
Ja,
i
exakt. Slänger knivar. Och...
Ja. Mm. Återigen, där, vi kollade på Turner & Hooch för ett tag sedan. Kastkniv. Stort på 80-talet.
Kom den tillbaka.
Det kastas kniv väldigt mycket.
Mm. Var det inte Crocodile Dundee också?
Jo, där kastades också en kniv.
Väldigt, väldigt opåkallad.
Ja.
Liksom.
Ja. Mm. Så det är någonting som återkommer. Det märker vi.
Ja, men, det var stort också. Alltså, alla så här kaststjärnor och kastvapen, det var hett.
Ja, det är fortfarande coolt.
Ja. Mm. Storyn i korthet då. Hon är författare. Hon får ett brev av sin syster som har problem i Colombia. Skickar en skattkarta. Också magiskt. Alltså. Oh. Fan, skattkarta.
Och sen, fan vad nice alltså. Ja,
och sen får hon åka ner till Colombia för det blir någon typ av gisslansituation. Hon träffar Michael Douglas karaktär herren Jack T. Colton.
Kanske bästa namnet någonsin.
efter Lieutenant Tuck Pendleton i 24 timmars jakt.
Fan vad bra. Mm. What's the T stand for? Trustworthy.
Ja, just det. Och sen händer massa grejer. Det är massa paramilitära styrkor, gangsters och andra som ska liksom fäktas bort, som jagar den här skatten.
Mm. Lite ironisk kuriosa. Den var tvungen att filmas i Mexiko för Colombia hade för mycket problem med kidnappade turister.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Inte en chans att de gör den här i Colombia.
Nej, de vågar inte åka dit. De bara, nej.
Absolut inte.
Det är för mycket kidnappningar.
Ja, självklart.
Vi kör i Mexiko.
Ja, ja.
Fanns ingen riktig anledning att göra den autentisk.
Nej. samma sak med Rambo 2.
Ja.
Spelades inte in i Vietnam på något sätt. Spelades in i Mexiko.
Ja. Det kan vara ganska smart.
Ja, det tror jag.
Det var lite too soon, kanske.
Ja, ja, ja.
Mm. Jag tänkte åka ner och...
You want to make movie? Yes, yes, please. 10 år efter kriget. Så där är vi nu.
Mm.
Karaktären då, John Wilder, Jack T. Colton, Danny DeVito gör en jättebra roll.
Ja.
Tycker jag.
Ja, för fan.
Ja, han tar nästan över filmen, får man säga.
Ja,
det är ju så mycket genombrott för så många människor.
Mm.
Ja. Michael Douglas och Danny DeVito kände varandra sedan tidigt. Det är därför Michael Douglas producerar Jökboet, det är därför mycket tack vare därför Danny DeVito är med där.
I Tenet Vito med Jökboet.
Ja, visst. Han spelar en av
inmates. Jag har inte sett den på 25 år kanske.
Nej, det kanske vi har.
Jag har noll minne.
Där kanske vi har en kandidat i framtiden.
Det kanske vi har faktiskt.
Så att han får in Danny DeVito på den här. Och det här är ju... Danny DeVito har gjort Taxi innan där med Andy Kaufman och så.
Ja, just det. Sitcomen.
Han har gjort lite grejer, men det är ju här. Här är ju liksom, boom! Här sätts deras samarbete igång. Michael Douglas, en av hans första roller. Han är 40. Han har ju bara varit filmproducent innan, just i princip. Ja. Och inte valt sin pappas skådiskarriär. Så det här lanserar hans karriär. Alla. Alan Silvestri skulle bara gjort lite så här tillfällig musik. Han får den här. Sen är han tillbaka till framtiden. Forrest Gump. Alla Marvel-filmer. Liksom det är bara språngbräda för så många karriärer. Ja. Och inte minst Danny DeVito. Liksom.
Men Kathleen Turner hon hade varit med i...
Kathleen Turner har varit med grejer innan, men det är inte så att, alltså det här är ju ett stort liksom, det är stort för alla den här filmen. Jag ska kolla vad hon har gjort innan. Jag
inte riktigt... Gjorde inte hon den där Dr. Hurrus dilemma? Nej, The Man with Two Brains.
Jag vet inte vad hon har gjort innan, men det här måste ju ha varit hennes stora break, va?
Hon har gjort den där Dr. Ferrer's dilemma innan och Het puls.
Vad är det för översättning, om ni ursäktar? Dr. Herfer's.
The Man with Two Brains. Ja. Det är Steve Martin komedi precis. Carl Reiner som har regisserat. Men det är hennes tredje typ credit på förutom en serie. Hon spelade 243 avsnitt av The Doctors i och för sig. Så hon har en TV-karriär. Men det är hennes tredje film. Så det är ju hennes liksom det är ju hennes grej också.
Danny DeVito gör ju, jag tycker han är rakt igenom fantastisk. Han är super super skön.
Han är fantastiskt rolig.
Jag minns en scen när han står på ett torg och de ska är det han och hans kusin Ira som ska liksom som har den här gisslan projektet. Och han står och pratar om att så här, han tappade bort henne. Han vet inte fan var hon är någonstans. Och så klagar han på sin kusin Ira för han har varit i varje two mule shithole i hela Colombia och letat. Och sen dyker de upp på torget.
Ja, just det.
Kathleen Turner och Michael Douglas.
So don't give me any of your crap, you gutless wonder. You have been an embarrassment to me and the whole family ever since you were born. And one more thing. You are the luckiest son of a bitch that ever walked the face of the earth. She's here.
She's there.
She's right here. She's coming right toward the phone booth.
There.
She's with some guy. How do I know? She likes guys. So do you, muddy con.
Jag älskar honom i bilen också. Den är extremt charmig 80-tals Citroengen.
Ja, ja.
När han plockar upp Zollo där.
Ja,
och typ så här, you're American. No. Scum americano. Spit on americano. Tror att han pratar liksom.
Precis. Och han, det visar sig att Zollo pratar alla språk.
Fransk.
Sofistikerad. Ja, men bra bad guy också.
Zollo.
Ja,
verkligen.
Problemet med såna här äventyrsfilmer när de utspelar sig i andra exotiska länder och sånt där, det blir extremt det är det som inte håller så bra tycker jag så här 30-40 år senare. Allt blir lite kolonialt. det blir väldigt
han är så jävla bad guy.
Ja, de är antingen superonda eller bara så här clowner liksom.
För jag gillar
lokalbefolkningen.
Jag såg det nu, jag har lite problem med att han är så ond. Så att bara att en granne ser honom vid dörren, han skulle kunna hitta på vad som helst liksom. Det är ingen fara för honom, han bor inte där. Så bara, what are you doing here? Så bara, I'm just du hade inte behövt döda honom.
Jag tycker själv att den scenen funkar, för att det sätter ändå en sån här liv och död situation. Men det är lite konstigt i efterhand att han går dit själv. Han ska vara den där mäktige generaltypen. Och han springer runt i trapp uppgångar och knivar. Det är lite out of character.
Han gör ju mycket själv alltså.
Han är i New York också.
Han är en go-getter. Alltså jag skulle se en Zollo uppföljare.
Det känns som en one-man band helt enkelt.
Alltså ett problem, alltså jag tror att det bidrar till den här koloniala känslan att han är en så dåligt skriven karaktär, om man ska säga. Alltså dels berättas ju ingenting riktigt om vem han är eller vad han har för motiv med att han är ond, men det är också sådär att man får inte reda ens på varför han dyker upp. Alltså man får aldrig se saker från hans perspektiv.
Nej, har han bara tur?
Han, ja, men det, alla
det här. Jag fattar inte. Alltså hon bara, är det här bussen till? Han bara,
Det finns ju liksom två skurkgäng som jagar dem hela tiden, vilket är ju dramatiskt. Men man får aldrig reda på särskilt mycket om hur de får sin information, eller hur de tänker, eller vad deras nästa drag är. Utan de bara gång på gång dyker de upp.
Men vad gjorde bilar, den här generalen liksom? Behövde den här stenen liksom? Vad finns det för motiv bakom?
Finns det ingenting.
Vill han bara ha den, eller behöver han den
liksom? Ja. Han är förmodligen insyltad i kokainbranschen. Han har ju alla pengar i världen. Det här måste ju vara någon typ av affektionsvärde för honom. Den här
stenen. Ja, alltså det känns...
Säg att den är värd en miljon eller någonting. Vad fan, skit. Han gör ju 1 miljon om dagen.
Man skulle vilja ha någon scen hemma hos Solo där man får lära känna honom, se det från hans perspektiv. Och då tror jag att man sluppit lite av den här karikatyrkänslan också.
Han har någon typ av stor möbelpjäs där det ska ligga en sten. Mm. Och så ligger ingen sten där.
Han är så hunsad av sin fru. Han är hemma om, you're late!
Ja, fan, jag tror att det hade gett någonting till filmen. Även om det varit pajigt så hade det gett någonting att han har en fru. Alltså för nu är det alltså extremt. Han är bara gummiansikte nu.
Öppna med tonårsrum. Hi honey. Close the door. Ingen som gillar mig.
Alla hatar honom hemma. Han har en tonårsdotter som är så ugh. Det hatar honom.
Men shit vad... Ja.
Han är ju ingen förtroende heller. Han är ingen bra. Alltså om jag var en skurk som skulle lura någon, då skulle jag skicka min mest karismatiska hejduk. Men han går ju fram själv typ så här. Is this the most Cartagena? Cartagena. Yes. It is. Typ så väldigt yes. Så. Vänta, det är nog fuffens med det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men
ja, han är ju bara några liksom...
Och så sitter han och stirrar på henne på bussen hela tiden. Det är liksom, hon vaknar och kollar bak.
Ja, det är någonting med att han gör allting själv och ändå har en massa hejdukar. Alltså, man hade ju velat ha en sån här klassisk bondupplägg att det är hejduken som kommer dit och sen får vi träffa den riktiga skurken.
Precis, först hejduken sen.
Alltså det känns mer logiskt också.
Han blir ju av med handen i slutet. Så, alltså, det är ju så extremt kompatibelt med hans karaktär att han skulle ha en krok.
Spin-offen som bara handlar om Solo.
Nästan att han skulle överleva och klara sig så man får se kroken liksom.
Man får inte se honom döda ner, så man kan ju skriva runt krokodilen.
Han har blivit av med handen första halvtimmen, då hade det lätt haft en krok resten av filmen.
Ja, ja, verkligen.
Men förlåt, finns det inte en två?
Jo. Vi läkte den på juvelen.
Ja, jag såg den här i förrgår och alltså ville läkte på stenen och blev så jävla glad så att jag laddade ner
juvelen också.
Ville läkte på juvelen också och nej, det kunde väl varit utan.
Men det är ingen krok. Det är inte Solo och
nej,
en krok.
Men det är en ondare skurk.
Ja, det är.
Han är väldigt mycket ondare. Vi behöver inte prata om den, men den var inte alls. Det finns en anledning till att det inte blev en trea kanske.
Ja, det var på väg. De höll på med en trea. Det skulle handla lite mer om Michael Douglas och Kathleen Turners liv och typ barn. Det är alltid en dålig idé när de säger så här. Och deras barn. Ja. Då vet man att det är en dålig idé.
Men det var
idé.
Det som blev War of the Roses sen kanske också.
Inte riktigt. Det var samma...
Ja, det var inte precis, samma karaktärer, men det var
de
samma...
De ville göra något mer om... Ja,
exakt.
Precis,
Så det var den här trion, Danny DeVito, Michael Douglas just och Kathleen Turner som blev War of the Roses, som också var skitbra.
Och det var ju min barndom mer.
Ja.
Alltså inte själva filmen, utan miljön.
Jaha, stökigt hemma.
Jag minns att mina föräldrar hyrde den en gång.
Lördagsunderhållningen, mamma och pappa bråkar.
Och jag mådde så otroligt dåligt av den här filmen. Jag såg bara halva, sen var jag tvungen att gå upp till mitt rum och gråta, tror jag. Mm. Och mamma och pappa bara, vad kul igenkänning! Jag bara, jag såg den trailern nu för att jag blev så sentimental av den här, men... Nej, men mådde dåligt.
Ja. Vad heter det? Fler scener. Alltså, jag tycker de har extremt fin personkemi, Michael Douglas och Kathleen Turner.
Mm-hmm.
Från första minuten, liksom.
Verkligen.
Det är väl det som håller ihop hela filmen i stort sett.
Han är så jävla duktig, Michael Douglas, tycker jag. Ja. Och Kathleen Turner också. Mm. Jag tycker båda är så bra.
Ja. Men de är så bra, alltså man har sett dem vara så här skitbra i filmen. De är så jävla bra tillsammans.
Ja.
Alltså, jag vet inte om jag har sett ett par klicka så mycket på er film som de här. Det är kanske Tom Hanks och Meg Ryan i, vad heter den? Harry Met Sally. Möjligtvis. Ja, just
det. Det finns ju sekvenser i när de dansar där på torget. Michael Douglas visste inte att de filmade. Okay. Att de gjorde en tagning.
All right.
Så han är lite extra busig. Man ser att de, liksom, de trivs. Ja. De har lite trevligt. Liksom.
Ja, men verkligen. Mm. De måste ju ha legat.
Ja.
Det är klart.
De återförenas ju också i hans Netflix-serie nu.
Jaha, den är Kaminsky med sig, eller?
Ja, precis. Ja, ja, ja. Mm. Så är hon med. Hon blev ju väldigt sjuk i mitten av sin karriär, läste jag.
Mm.
För jag blev lite så här när jag såg den här, bara fan, varför var inte hon med i alla filmer? Och det var hon ju för sig ett litet tag. Mm. Och det var ju just såna här filmer hon var med i, typ.
Ja,
det förstår man ju lite, för hon är ju väldigt rolig, tycker jag.
Ja.
Även där i början när hon är neurotisk och sådär. Hon är inte bara rolig för att hon skriker bara en orm eller en spindel, utan hon är rolig när hon hänger med sin katt och kastar porslin i öppna
brasan. Jag gillar början. Mm. Visst är den skriven av en kvinna, den här? Jag tyckte jag såg
den. Ja, det är så jävla
Diane
tragiskt.
Någonting.
Ja. Mm. Det är så hemskt.
Varför?
För att hon var ganska gammal när hon fick igenom den här. Och hon han skriva uppföljaren, tror jag. Och sen dog hon.
Mm. Alltså, Jewel of the Nile. Hon skrev
jag
den
tror,
också.
Ja, hon... Precis.
Varför var det så himla tragiskt, Erik?
Hon blev bara 39.
Jaha.
Hon var inte gammal, men hon var ganska gammal för att göra sen liksom debuten. Och det här var hennes genombrott. Jag tycker det märks också att det är en kvinna som har skrivit den. Jag tycker den är lite säregen så. Men,
Det var intressant, tycker jag, för att när jag såg den när jag var liten så tänkte jag inte på det alls, att protagonisten är, alltså jag fattade ju att det var så, att så här, huvudrollen är John Wilder och sånt där, men att det kanske var ovanligt på den tiden att det var en sån kvinnlig protagonist, att det var tydligt att det var en kvinna som hade skrivit filmen, och Michael Douglas i stort sett är en biroll.
Han är birollen,
liksom. Man tänker Indiana Jones, man tänker alla de här äventyrshjältarna när man var liten. Och det är uppenbart skrivna av män, liksom.
Mm.
Det är ju inte unikt. Det har ju ändå funnits Alien och sådana där. Det funnits kvinnliga hjältar. Det som ändå slår den är att det är en väldigt svag huvudperson.
Ja.
Hade det inte varit en kvinna som skrivit den, hade man också så tänkt, liksom, hur fan kan de skildra kvinnor som sådana våp?
Jag
tycker inte att hon är det.
Nej, jag tyckte inte alls att hon skildras som ett våp.
En del av hennes resa är att hon ska bli att hon är feg.
Ja.
Och att hon måste utmana sig själv för att bli mer som sina novellers huvudkaraktär.
Men hon är en New Yorker. Hon hatar att resa. Vad fan?
Nej, men hon vill bara förverkligas genom att träffa den rätt som ska
det hör också till att vara New Yorker. Man bor i en storstad.
Ja,
man
men
liksom...
hade jag skrivit en kvinnoroll på det sättet, tror jag att jag hade kunnat få skit för det. Det var bara så jag kände.
Ja, men så kan det vara. Men jag tror att det är orättvist att jämföra John Wilder med Willy i Det fördömdas tempel. För hon är bara skrik.
Ja,
jag skulle inte använda ordet våp. Men hon är osäker också. Och hon växer
men hon
med
är en, ja, precis. Men hon är... Nej, men låt oss säga, det kan ju vara positivt att hon tillåts vara väldigt mänsklig och så svag som en riktig kvinna är, och inte en sån liksom nu måste vi förse henne med så här Mary Sue, hon är bra på allt hela tiden och det händer ingenting med henne. Det finns ju en risk att man hamnar i trista kvinnoroller för att man är så rädd för att göra dem svaga också.
Ja, precis. Men det är också den här som jag också tycker är i början, att det är ju inte som att hon sitter ju och skriver och visst längtar och sådär, drömmer om kärlek, men hon är ju inte den som bara, nu går vi ut på lunch och raggar killar. Utan hon vill ju inte. Hon bara, ska vi verkligen gå ut på jag vill vara hemma med min katt. Alltså hon verkar ju rätt nöjd. Och det är ju för att hon är feg. Men jag menar, hon är ju ändå rätt nöjd. Alltså hon är ju inte, det är ju inte hon som bara, gud, något måste ske med mitt liv. Utan hon är ju ändå...
Ett under texten rätt mycket att något måste ske med hennes
Hennes förläggare tycker ju det.
Ja, det men tycker
jag. Jag får intrycket av att hon är så här... Ja, hon skulle nog kunna fortsätta så här.
Det är
böcker.
Det är inte min bild alls av vad filmen signalerar.
Jag ska fylla i lite med Diane Thomas här som skrev den. Hon hade gjort ett första utkast till Den vilda jakten på juvelen. Vilket jag tycker ursäkter att den är så pass dålig för någon annan som avslutar den. Michael Douglas i samband med Romancing the Stone blev en sån hit. Han gav henne en Porsche och några veckor senare så satte sig hennes pojkvän full och körde och de kraschade. Oh, och så dog hon.
Var det henne att, också att hon hade väl levt ensam, sen träffade hon en sån här farlig kille som hade drömt.
Eller hur? Han bara, kolla vad snabbt
du
kör. Hon bara,
det är det jag drömde.
Fan, det är du som har skrivit den där filmen. Fan, sätt dig i bilen. Jag kan köra.
Jag ska köra precis som Jack T. Colton gjorde i filmen.
Måste våga för att vinna.
Det finns inga uppgifter här, men jag kan tänka mig lite, och det är det som gör det lite extra sorgligt, att det känns lite som att den är lite självbiografisk. Att hon har skrivit lite om sig själv på något sätt, Diane Thomas.
Ja, man gräver där man står.
Man gräver där man står, och att hon har den där, och så får hon den här framgången, så hon får den här liksom båten ner längs New Yorks gator i slutet. Mm. Det är bara det att i hennes liv så är det typ som att en jävla buss kommer och bara sidekör den. Alltså liksom...
Det är klart att det är sorgligt, men samtidigt hon fick båten.
Hon fick båten.
Innan hon dog.
Hellre har älskat och förlorat än att aldrig har älskat alls.
Då.
Hon förlorade sitt liv, Erik.
Hon fick också.
Ja, vad menar du egentligen?
Hellre leva och dö än att leva och aldrig dö.
Hon också den sanna kärleken till den här killen som var
det. Jag ville bara sätta någon slags spin på det som var lite romantiskt. Men det,
ja, lite fint. Ja. Och jag tycker också att så här, själva den grejen är ju inte så ensamma kvinnor. Så jävla sorgligt är det väl fan inte. Mm. Man har sett värre.
Jag tycker inte synd om hennes karaktär. Hon är framgångsrik, internationellt säljande författare som lever ganska nice i New York.
Hon har för fan en lägenhet i New York.
Jag tycker inte synd om någon som har en lägenhet i New York.
Hon är fucking townhouse typ.
Ja, precis.
Hon kastar porslin.
Hon har en lägenhet.
Lägenheterna, de är alltid överdrivna i alla. Det är inte så att hon ska leva... jo, det ska hon i och för sig, det har rätt i. Mm. Det är en fin lägenhet. Det.
Hon har en förläggare som bjuder ut henne på lunch.
Ja.
Nej, men.
Hon lever livet.
Sluta nu. Men jag undrar lite över den här syrran. Vad fan, hur kunde hon bli så wild and crazy? Alltså, det finns ju något där.
Snack om att leva ett annat liv.
Ja, hon är ju sådär, hon bara, ja, nej, men hon klarar sig.
Men hon kanske har gått samma resa då. Hon kanske har bara träffat rätt man. För det verkar ju vara det som är medicinen.
Ja, för hennes syrra hade någon typ, det var någon replik där som antydde att hon skulle ha träffat fel män och hade blivit slagen och sånt där. Var det inte det?
Ja, det finns en historia där.
Ja, det var någonting så här. Vi får veta det.
Är det som alltså, den där gången när hon, du vet, så här, för det var ingen bra man, eller hur? Är det han som har dragit in henne i den här skiten nu?
Ja, jag minns inte exakt vad det var.
Det var någonting där som antydde. Men det är väl så, systrar kan väl vara så. En är lite mer ansvarsfull och ännu lite mer vild.
Exakt.
Sådär.
Man kan tänka sig att de hade en komplicerad relation till sin pappa.
Pappas flicka och daddy issues.
Ja.
Mm.
Precis.
Båda är daddy issues, let's be honest.
Har ni någon scen sådär som sticker ut för er?
Flygplansscenen. Herregud.
Jag
har några grejer här. Dels vill jag bara... Jag har aldrig lagt märke till det här. Det finns en nästan stumfilms... min som sker. Vad blir det då? Vad skickade vi in? Den första som var 42 någonting, va?
42:54
så de är i djungeln, han håller på och hugger och hon säger kan du skynda på lite, och så tar hon över och så visar hon benet ofrivilligt. Titta på Michael Douglas. Det ser ut som en sån här stumfilms vi tittar.
Mm.
Han tittar lite på henne. Och sen här för att visa att man blir riktigt kåt. Slickar sig kring munnen. Det är lite så här, du vet, när någon stumfilmskaraktär får syn på någonting i en bakelse i något fönster. Det är så extremt överdrivet kåtmin.
Ja, faktiskt.
Ögonen bara boom.
Aldrig tänkt på förut.
Ja, men det är som den där tecknade filmen. När och de ögonen så sticker ut från kroppen.
Det är fint att han får bli lite äcklig. Annars, så fort någon ska börja liksom slickas runt munnen eller slicka någon i ansiktet, då är det alltid väldigt mycket rape och den här människan måste mördas som slappar sitt slickande. Alltså, man kan ha en karaktär som slickar sig av munnen mot kvinnor eller slickar på dem.
Det är väldigt
alltså,
Nicolas Cage.
Ja, men håller man på så.
Nicolas Cage.
Ja, men då är det så där. Du måste minst ett knä i skrevet för det här slickandet. Alltså, du kan inte komma undan med mindre. Men här har vi någon som...
Ja, faktiskt. Ja,
han får göra det tydligen.
Ja, ja. Ja, men han är fan Michael Douglas.
Ja, men det är lite...
Ja, men, och sen så gillar jag, jag tror jag fattar mer nu av den här scenen att så här, det är så snyggt, snyggt dramaturgiskt sätt för dem att bonda snabbt för att de sitter och eldar weed. Så de blir lite bekväma med varandra.
De springer på ett kraschat flygplan i djungeln och det är tydligen en sån smugglingsplan fyllt med kilovis balar med weed.
Och piloten har en Grateful Dead-jacka. Jag tycker det är så jävla bra. Ja. Till och med piloten röker weed. Ja.
Piloten ser ut som Henrik Nyblom.
Ja, men så sitter
han var död i 6 månader i djungeln.
Uncredited.
Ja. Och så sitter han och röker weed och så kommer 50-55 in kommer repliken som Martin Sonneby har refererat till typ 4-5 gånger i den här podden så fort vi har pratat om.
Excuse me. I'd really like to
Colton. Jack T. Colton.
What does a T stand for?
Oh, God damn it, man. The Doobie Brothers program.
Shit.
How did that happen? How long have you been down here?
Och så bondar de.
Han hittade en gammal musiktidning där som Grateful Dead-piloten hade. Ja. Och han sitter och bläddrar i den jättegammal och så inser han att jag var borta från världen ganska länge.
Men om man får allting förklarat här, du får alla karaktärsbeskrivningar, du får till och med den här, det är liksom, jag vill ha den här båten, jag längtar efter ett annat liv, jag måste rädda min syster, det är min första prio, men jag vill också ha en man i mitt liv. De liksom sammanväver alla de här drömmarna. Mm. Man får också se liksom en foreshadowing av att Michael Douglas kommer blåsa henne, men vi vill tycka om honom. Så de gör liksom, jag vet inte, de koncentrerar allting vi behöver veta. Mm. Det är effektiv storytelling för att fortsätta historien. Och vi gör det med weed som slappnar av. De säger för mycket, de säger för lite.
Det är lite klassiskt. Jag vet inte om det fortfarande är så i filmer. I gamla teaterpjäser finns ju väldigt mycket sådär. Nu plockar vi fram spriten och sen talar vi sanning. Sådär. Det finns ju tusen också bra, väldigt bra pjäser som använder bara sprit som en ursäkt för att nu ska vi berätta vad vi egentligen har på hjärtat.
Men det brukar vara en katalysator
till typ tredje akten där det ska komma fram saker. Här är det mer som ett upplägg för att vi ska se vilka de är.
Absolut, nej, men det finns ju film också. Jag tänkte på Breakfast Club, men jag tror det finns rätt många filmer där det ska in lite knark för att sätta fart på karaktärs fördjupningen.
Men i den här runt liksom en timme in, strax efter en timme in, så brukar det dyka upp någon sån scen när de sitter lite isolerade och öppnar upp sig. Det kan vara med eller utan sprit, men det kan vara den här, du vet, i zombiefilmen när de barrikaderar sig i ett 7-Eleven och berättar någon story
och får en lugn stund.
Ja, liksom. De får en lugn stund och berättar någon så här story från high school. Det är just den här scenen, och det är ju genialt att ha det i ett gammalt flygplan.
Ja, det är ju väldigt bra setting för det, men just att droga lite, alltså i den 7-Eleven-scenen har de förmodligen hittat någon gammal Cointreau eller något roligt att dricka. Det tillhör liksom. Det är så, har vi pratat om den där klischén man ska dricka när man är med om något jobbigt? För att,
just det.
Alltså att det är sån här, bara för att visa att det är jobbigt och vi pratar om huruvida någon gör det på riktigt.
Ja, just det. Men det också, halsar. Det gör de i den här scenen också. De hittar ju en flaska whisky och båda halsar och bara, oh!
Damn. Men det är liksom både så här, nu har det varit jobbigt att visa det, eller nu ska vi öppna upp det och visa det med sprit.
Jag behöver en riktigt stadig drink nu.
Det används för att det är sant.
Jag vet inte hur sant det är, men det kan väl vara.
Har ni någon scen som sticker ut?
Nej, men inte som sticker ut. Den är inte värd heller att kolla på sådär. Men jag kan beskriva bara, det finns en lerscen när de åker rutschbana i lera.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Och den här kände jag igen från filmen jag såg när jag var liten. Känns som det fanns någon lergrej. Och då, jag tror jag Till slut lokaliserade det till någon scen i Älsklingar skymte barnen. Mm-hmm. Där finns också en lerrutschkana.
Ja, ah, just det.
De åker
när det
på,
regnar.
På någon blad.
Ja, ah, just det.
Ah, just det. Fan, ah. Indiana Jones måste ha haft ett par sådana också, va?
Ja, men det känns, men just sådär.
Jag tänker också, The Goonies hade en sån, det var inte lera men det var ju vatten de åkte ner för, när de skulle hitta det där piratskeppet.
Ja, men det finns mycket Indiana Jones, det finns ju, om man ska ta sådana här grejer, att han springer från den här, han springer ju i en gång från den här stenen.
Precis.
De åker flotte, eller de flyger ner med flotten och landar i tvåan där.
Just det.
De har åker räls på slutet, så det är ju många sådana.
Det känns som att Indiana Jones är överlag på en annan nivå vad det gäller, alltså de är inte nöjt som att de åker ner för att lerskred. Lite som
nej,
att
nej, det är mycket
när de ska,
mer
när de ska över ravinen så är det Indiana Jones, ah, men då ska gunga ner på bron och det är den och andra. Här är det verkligen bara, ah, vi hittar en lian och gungar över.
Ah, ja, nej, verkligen. Nej, men det är ju Spielberg liksom. Det är så här, men du gjorde hajen, du får göra vad du vill. Ah, men de ska flyga ner med en flotte från ett flygplan och sen ska de åka ner och sen ska de flyga ner för ett vattenfall och sen kanske det är över. Mm. Det är liksom så det ska vara.
Mm.
Ja, men jag gillar också det lite, jag gillar att det är lite diskbänksäventyr i det här. Det är ju inte Indiana Jones. Det är nej. Ju inte så här, nu är det en ny bana som i Indiana Jones. Det är nästan som ett tv-spel. Man kommer upp till nästa bana hela tiden.
Ja, så kommer en så
boss. Här är ett nytt rum och nu kommer det tagga därifrån och därifrån och sen ser det spindlar här och sen ser det. Och jag gillar det här. Det är lite mer så här, det är lerigt. Helt enkelt. Ja, eller, ja. Det är så här, det är lite käft. Det finns ingen telefon. Han vetar efter en jävla Xerox.
Xerox machine,
ja, just det.
Och det är bara så där.
Jag tror Xerox machine var jävligt inne 1984.
Jag tror
vi ville få in det liksom, att så här, det här var nya liksom, det här var high tech.
Har ni teknologi som bara finns i New York? Ja, ja det har vi. Oh.
This movie is brought to you by Xerox.
För hade de gjort den idag, då hade det ju varit liksom cell phone coverage eller du vet wifi, eller du vet man måste hitta något så här.
Har ni TikTok?
Ja, men ungefär.
Men jag känner också lite så här, varför kan man inte bara rita av den där jävla kameran?
Alltså, det hade också funkat.
Mm. Ja.
Det hade funkat jättebra.
Mm. Men det var nog den stora grejen jag tänkte på som också fick mig, för att generellt kände jag väldigt mycket när jag såg den. Åh, stackars lilla Fanny som missade den här filmen. För att jag hade älskat den här filmen så jävla mycket. Nu såg jag ju bara Fördömdas tempel om och om och om igen. Jag har behövt den här.
Det var kul att du fick se den äntligen. någonting du har missat.
Ja.
Har du någon, Ola?
En scen? Nej, så jag är inte så förtjust i filmen som ni är. Så, jag gillar början lite grann med det här. Alltså hela, man får se hennes fantasivärld och hela den settingen med så här tantsnuskböcker.
Ja, just det. Där western-romanen i början.
Ja, det där metagrejen. Jag hade gärna velat att den vore ännu mer meta. Nu ville den väl inte vara så smart, men att den körde ännu mer på att hela filmen är en sån tantsnusk historia och bara jobba med de klischéerna och kanske går ibland med och ibland mot dem och vad borde hända nu om jag skrev en bok och sådär.
Vad rädd jag blev för det i slutet. När jag förstod att så här, hon har bara berättat det här från sin förläggare. Eller det här är bara förläggaren som har läst det.
Nej, så får det inte vara.
Och att jag bara, nej.
Det vill man absolut
eller
inte.
Eller att man själv skulle tolka, vad hade egentligen hänt? Glad jag blev.
Men jag gillar tanken på så här metagrejen, att det är lite så här kitschiga, löjliga grejer som händer och att det passar in i hennes fantasivärld. Och det var också roligt om hon hade så här förväntningar på vad som borde hända. Och sådär utifrån sin... Jag vet inte, de släpper ju det efter ett tag och säger det bara, nu dyker skurkarna upp igen utan någon förklaring till varför de dyker upp. Ja, hur de där... Vad har de gjort sen vi såg dem sist? Ingen aning.
De har varit skurkar.
Ska vi presentera den sympatiska kokainbaronen?
Ja, för fan. Ursäkta mig, det är faktiskt weed.
Ja,
det sägs ju högt och tydligt att det är weed som man tjänar pengar på.
Det är snäll,
på 80-talet.
Man kan inte dö av weed.
De går och knackar på och han stoppar ut pistolen genom den här lilla luckan. Jävla bra.
John Wilder, right us out of this one.
John Wilder?
John Wilder? Vision Wilder?
Och så hans...
You are John Wilder, the novelist?
Yes, I am.
I read your books. I read all your books.
Come in. Esta es Juanita Wilder, la que escribe las novelas que le leo los sábados.
Juanita. Vamos a ver dónde går här.
Juanita, es Juanita. Come in.
Det är helt orimligt att de går. Varför försöker du inte gå fram till henne?
Nej, men de visar respekt.
Ja, men det är en konstig respekt.
De har extrem
respekt för honom, weedbaronen. Och så har de också extrem respekt för Juanita Wilder, the novelist.
Hade det här varit så här en improkurs och improeleverna hade backat där? Så här, nej, gå fram! Följ impulsen. Gå fram, fega inte ur, ni blir ju glada att se henne.
Oh, också helt overkligt att de skulle haft en improkurs hos den här knarkbaronen.
Också fullt rimligt att han säger så här: we need to get to a phone. Oh no, I don't have a phone, I hate phones. Också väldigt kompatibelt med en weedbaron som inte vill bli avlyssnad.
Ja, exakt, eller hur? Det är ju, det,
alla sin korrespondens går via sådana små kurirer som springer i gränder.
Om någon hade frågat Robert Zemeckis, som har regisserat den här under 80-talet...
Just det, har vi inte sagt heller. Robert Zemeckis, vilket geni.
Ja, för fan vilket geni.
Alltså, tillbaka till framtiden och...
Tillbaka till framtiden tack vare den här filmen.
Är det så? Mm.
Producenterna var så oroliga att den här skulle floppa. Så de tog bort honom från att regissera Cocoon.
Okej. Okay.
Och då kunde han istället göra det projektet han ville göra. Tillbaka till framtiden. Mm. Tillbaka till framtiden, den här filmen. Marty's bil, en jeep, Pepe... Han, Little Mule.
Ja, just det.
Frågar man Robert Zemeckis på 80-talet så här: vilken bil är absolut coolast? Han hinner svara Jeep innan du hinner avsluta den meningen.
Är det så?
Ja, lätt. Han är Jeep-fan alltså.
Jaha.
Shit. Alla super...
Har du sett honom få frågan någon gång?
Nej.
Men du bara
tycker att det är där han får frågan ofta. Vilken är den coolaste bilen?
Men varför inte tidsmaskinen Jeep? Är det bara för att Jeepar inte kan köra så snabbt?
Men jeepar är ju av idag.
Ja, exakt. Alltså det är mer den här... Ja, det är en bra poäng för nu. Tänkte inte på det.
Det är väldigt mycket fokus på...
Men Marty McFly har ju en jeep.
Ja, han har en jeep. Ja, exakt. Som han älskar mer än någonting annat.
Men jag tänker mig, det var väl den coolaste bilen på... Alltså...
Det var den bil man skulle ha. Man skulle ha en jeep.
Nej, det fanns... Nej, alltså 80-talet var ju mycket bilar, men det var ju mycket sportbil på 80-talet.
I Robert Zemeckis huvud så skulle man ha en jeep.
Eller en DeLorean, alltså det är uppenbarligen men öppen för flera bilar.
Det är lite av ett skämt i Tillbaka till framtiden att han gör en tidsmaskin av en DeLorean.
Ja,
som jag har förstått det. Att det är inte typ så här. Det är inte Batmobil, utan det är typ så här. Ja, gjorde en tidsmaskin av en DeLorean.
Ja, det är men lite, däremot, det är lite
Jeep
töntigt.
Is the shit, liksom.
Ja. Och den här Jeepen är ju, det är den coolaste bilen i hela Colombia, faktiskt.
Lätt. Mm. Ja. Nu har ju för sig armén också jeepar, men inte alls lika coola
som
Pepe.
Nej, hans lille Pepe är modern.
Han har en flyktväg. Han har en flyktväg som gör att de som följer efter förstör hela flyktvägen, så han måste bygga om flyktvägen varje gång.
Ja, jag satt också och tänkte på det. Det är inte ett bra, det är inte en bra grej när man sitter och tänker det realtid.
Den här använder jag ofta. Vänta nu, den går sönder varje gång.
Har den klarat sig tidigare?
Men jag älskar också Danny DeVitos skurk i det här, när han är en skurk tillsammans med en annan skurk. Han får alltid till den här hatdynamiken mellan dem så bra.
Ja, just det.
Ja, men han är så bra på att spela sån missunnsam, stressad, frustrerad, med du vet, revanschlust, alltså revanschsugen. Bara allting, bara så här, allting går, han håller ju på att gå upp i liksom i bitar hela tiden där lite. Det är hela hans filmkarriär.
Han vill inte att kidnappa
någon. Precis.
Varför? Ja. Vi hade ju det här klart.
Nej, men du vet Kalle Anka som blir arg på allt och alla. Det är ju Danny DeVitos hela filmkarriär.
Danny DeVito är Kalle Anka.
Han är Don Quixote. Han slåss med väderkvarnen.
Ja, precis.
Fan true alltså. Vilka hade kunnat spela de här rollerna då?
Ja! Nyfiken.
Det kortaste listan, den är på den kvinnliga huvudrollen. Där Jessica Lange, hon sa nej. Och tydligen, enligt Kathleen Turner, så ville Michael Douglas ha Deborah Winger. Bjöd ut henne på en restaurang, en mexikansk restaurang tror jag. Och hon bet honom. Det är det som står på trivian. Deborah Winger bet... Ja, exakt.
Vadå, hon vill inte ligga med honom?
Jag vet inte. Deborah Winger bet Michael Douglas och hon fick inte rollen. Det är det som står på IMDb.
Var det så att han fick cancer efter det här bettet?
Ja, eller hon kanske fick throat cancer av hans kuk, jag vet inte. Men...
Erik.
Inte medicinskt.
Paul Newman tackade nej till att spela Jack Colton. Han tyckte att det var för mycket onödigt våld i filmen.
Okej.
Okay. Jag vet inte om jag håller med.
Okej.
Den här håller på. Sylvester Stallone tackade nej och gjorde istället en film som heter Rhinestone, som jag inte minns som en av hans största.
Jag har aldrig hört talas om.
Inte heller. Han ångrade det beslutet. Sen fanns det också...
Det gjorde ingen annan. Vad skönt att han inte gjorde den här filmen.
Sen hade vi också Christopher Reeve, Stålmannen himself. Vi hade Jack Nicholson. Och Clint Eastwood.
Jack Nicholson hade ju varit magiskt. Alltså det hade varit en helt annan film.
Men det hade ju varit jättekonstigt.
Det hade varit roligt.
Man hade ju hatat honom. Man hade bara, nej! Back to the skrivlya.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja, men det dyker upp när det är så kolumbianska liksom paramilitär. Bara, here's Jack!
Det är mycket, tycker jag.
Is there a Xerox machine maybe that I could borrow?
Not even a Xerox machine! Åh gud vad roligt. Han hade ju haft en kniv mellan tänderna när han dök upp.
Clint Eastwood har också varit bra.
I'm a fair Xerox machine. I'm a fair guy, but this heat is making me fucking crazy.
Oh, the Doobie Brothers broke up.
Oh man.
Yeah, Doobie Brothers broke up.
Doobie Brothers broke up.
Damn.
Shit, I was looking forward to watching them. Maybe watching them on television or something.
Maybe print a picture on the Xerox machine.
Påminn mig om att vi har en, alltså det är helt utanför ämnet, men vi har återigen en Matt Damon story när han berättar om när han jobbar med Jack Nicholson när de gör The Departed. Vi tar den i slutet.
Jag funderar på det att han är fågel. Han fångar ju sällsynta fåglar som han säljer. Är det en sån sak som att nu för tiden hade man föredragit att han vore marijuana-smugglare än att han handlar med fåglar? För jag antar att det är gjort för att han ska vara lite sympatisk där liksom. Men det känns som att, vänta lite, du tar sällsynta djur.
Jag tror allting hoppade ner ett steg. Weedbaronen skulle varit kokbaron. Jack Colton skulle ha smugglat weed. Men nu blev det för mycket. Ja. Så de var så här, men vänta, vi flyttar upp. Vad är det näst mest farliga? Fåglar.
Ja, just det.
Och så flyttar vi upp weed till baron, för vi måste tycka om honom.
Just det.
Annars är han ansvarig för alldeles för många dödsfall i New York.
Det låter rimligt.
Weed till baronen, absolut. Men ja...
Men jag tror att, som du säger, idag hade han fått, alltså hans likability hade gått ner i och med att han var så här: jag smugglar fåglar, ditt jävla asshole.
Men hade han smugglat weed, då hade varit såhär, fan bra.
Ja, men precis.
Lite onödigt, för det är lagligt hos
för
oss.
För jämförelsen görs också sådär, att han gör det istället för droger, för det är för dumt, det vill han inte ägna sig åt.
Ja,
det är friskabelt liksom. Ja, men tycker precis. Man liksom, det är mest du borde...
Han säger ju också såhär, han får ju frågan såhär, are you into birds? I'm into shortcuts. Ja. Att han vill bara tjäna så snabba pengar som möjligt.
Ja.
Det tror jag är mer, det borde vara mer droger. Alltså.
Marijuana? Ja. You smoke it? I went to college.
Ja, just det. Ja, det där är en sån grej också.
Ja, det är väldigt roligt att han bara...
Jag har provat en gång.
Experimentet.
Det är knark Anders, arga snickan.
Ja, men precis.
Jag har provat. Den kostade 15 miljoner att göra. Den spelade in 356 miljoner. Den lägger sig på nummer 9 det här året, som är 1984.
Vad ligger först då?
Etta är ju Ghostbusters, två är Indiana Jones and the Temple of Doom, tre är Gremlins, fyra är Beverly Hills Cop, femma Karate Kid, sexan Police Academy, sjua Footloose, åtta Star Trek 3 The Search of Spock, nummer 9 Romancing the Stone.
Oj!
Vilket jävla filmår ändå,
va? Jävla, och Purple Rain efter Terms of Endearment. Oj. Splash. Det är så jävla
Splash!
Mycket.
Och det är verkligen filmer för unga killar också, precis som man alltid får känslan i 80-talet.
Men för barn
generellt. Barn/killar då. Men alltså, visst, bra. Det är mer, kanske ännu mer att det är just barn, att det är ung publik.
Äventyr liksom. Det är ju barn, tänker jag.
Ja, det är ett bra filmår alltså. Jag måste säga, de första 8-9 filmerna är ju, kanske inte Star Trek 3, men alltså de första 10 filmerna är ju riktigt, det är tight lista liksom.
Ja, de hade några år där, alltså vi tittar på 80-talet nu och det var så fan vad dåliga filmer det var. Det var mycket så här muskelaction och Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger och sådär. Men det var ju mycket, utöver det var det ju skitmycket bra film.
Alltså. Alltså komedi och äventyr, det var ju fan vad kul. Men även lite sådär, det här läsk. ja men Gremlin, alltså det var inte
Nej, men då, det är ju bra film, men så Ghostbusters tillbaka till framtiden är också jättebra, men det är ju verkligen mycket filmer för ung publik är slående. Mm. Så kanske det är nu också med superhjältefilmer, men 90-talsfilm känns överlag inte så 12-årings anpassat som det
här. Nej, 80-talet var lite mer vad, hur får vi alla in i salongen? Alltså typ såhär, vi försöker få ner åldersgränsen så mycket det går.
Alltså om man tar såhär Matrix och sådana filmer, det lockar väl tonåringar och 12-åringar också. Men, men jag menar, det är inte så nischat liksom, mot en riktigt ung publik.
Nej, det är ingen, lerduschelkana vad jag kan komma ihåg.
Alltså. I Matrix? Mm. Nej, det beror på hur man tänker rent metaforiskt.
Ja, ja. Okay. In your mind! In, det är neråtgående lerduschelkana.
Har vi några mer trivia?
Ja, vad ska man säga? Jo, alltså, det här är lite inför nästa vecka också, men Bob Hoskins skulle ha... Han sa nej till rollen som Ralph, som gick till Danny DeVito. Mm. Men Bob Hoskins och Robert Zemeckis jobbade såklart då 4 år senare i Vem satte dit Roger Rabbit, där Kathleen Turner gör rösten till Jessica Rabbit.
Det är Knyts samarbete.
Så de gör en liten reunion och Bob Hoskins får äntligen arbeta med Zemeckis.
Bob Hoskins hade gjort det här bra också.
Det
är jag övertygad om.
Herregud, men jag tycker jag hade föredragit, alltså, jag hade inte velat byta ut honom, men han hade gjort en helt okej.
Ja, absolut.
Får man väl säga.
Paul Newman hade dock inte gjort en Jack T. Colton så jävla bra, tror jag.
Vem? Paul Newman? Nej, han är bara charmig och grejer. Mm. Här måste man vara lite rough också. Ja, men det, som jag sa, Fox Studios, de gillade inte, de trodde den här skulle floppa. Den fick inte så bra respons av testpubliken. Men Zemeckis var såhär, jag kan rädda den, jag vet vad jag ska göra för ändringar. Han kortade ner filmen, han gjorde om lite grejer, typ att han bytte ut Jones publicist till en kvinna som blev mycket bättre test scores liksom. Så han Zemeckis gjorde förändringar i manuset och sånt som gjorde att den här blev bättre helt enkelt.
Ja. Vad tycker ni om slutet? Hela gisslans situation, de planterar ju liksom hela krokodilsituationen där i början. Och sen kommer det här krokodilgrejen tillbaka. Krokodiler också stort på 80-talet, va? Mycket krokodiler och, alltså det är mycket arga, så aggressiva rovdjur.
Förutom krokodilerna som var jättesnälla och nästan som barn.
Den här krokodilen tycker jag är fruktansvärt rolig. Till skillnad från Crocodile Dundee dåliga, den dålig krokodil. Dålig krokodil, det här är en bra krokodil.
Det här är en helt orimlig krokodil.
Den här krokodilen vill hoppa ner för en mur. Och han är typ såhär stannar. Han bara, nej, jag vill dö typ. Alltså jag vill hoppa ner nu.
Det är just att han klarar att hålla en krokodil i svansen som är jättestor. Det är som bara tyngden av krokodilen. För att den håller sig helt still är för stor.
Jag tycker det är fantastiskt.
Är det en orimlig scen, men rolig för att den är så dum.
Den är så otroligt rolig ännu, men Chronic, att den är såhär, jag går ner.
Är det en animatronic krokodil, den som man ser bara man ser framsidan på? Och när Jack Colton står och håller den i svansen.
Jag
tycker den ser ganska levande ut.
Har du den där? Jag kan vi inte där analysera?
Jag vet inte, det kan vara animatronic.
Jag tror det är animatronic. Det känns dumt.
Men jag håller med dig, rolig karaktär.
Det är en rolig karaktär!
Kanske den mest underskattade karaktären i hela filmen.
Det är en viktig roll.
Ja, faktiskt.
Men till och med repliker. Det är lite en statistkrokodil.
Jag är förtjust i krokodilen också. Jag kan inte riktigt veta hur de har tänkt, om det ska vara spännande eller dråpligt.
Det är en actionkomedi, det är en äventyrskomedi.
Jag har några frågor är ju... hur länge letade Jack Colton efter rätt krokodil då?
Ja. Han dyker i ett tag efter i havet.
Ja. Jag menar, krokodilen kan ju vara var som helst nu.
Ja.
Som har svalt den stenen.
Hur gör sig krokodiler i hav förresten? Det är inte deras där de vill vara. De vill vara i floder.
Det kanske därför den dör. Han tror att det är stenen, men när de bara dör de bara
jag vill ju saltvatten, så landar han bara direkt. Och Jack Colton bara, det här var ju lätt. Jag ska göra boots av dig.
Ja, men det, jag tänker mig att det går åt några krokodiler till sådana där boots, va? Ja. Så att han har nog letat några krokodiler.
Men jag tänker att så här, han måste ju ha hittat en krokodil, eller du vet, så här, där är det nog.
Ja.
Och sen var så här, och så bara kuttade han upp den och så bara, fan, det var inte fel. Det var inte den.
Han kanske bara har dödat massor av sällsynta krokodiler och tjänat jättemycket pengar på dem.
Nej, jag kan
ja, krokodilhud till icke nogräknade samlare.
Ja, exakt. I jakten på stenen så har han bara så här, råkat bli rik.
Men jag tror därför juvelen är så en sån besvikelse, för att det här är ju slutet. Man vill ju inte se fortsättningen. Alltså det slutar med att de seglar iväg,
ja.
Och så är det någon som säger så här: men vad händer om de inte är lyckliga på båten?
Mm,
för det är ju, vi lagt in på juvelen är att de lever
det
här livet.
Det är tvåan och de är tråkade.
Liksom, de känner sig oförlösta. Ja, och, och vi vill ha illusionen av att om vi bara får det här så kommer det sluta lyckligt. Och efter texterna så behöver vi inte engagera oss med de här människorna. Så det blir så besvikelse att de inte blev lyckliga av det.
Ja,
och så måste
lite
de göra
så.
Om det igen.
Ja,
liksom.
Men precis. Lite så. Och sen var ju den filmen var ju... nej, den bara...
Den var hastig.
Ja, det var inte roligt alls.
Jag trodde det var 5 år emellan. Den kom... Året efter.
Det går ju inte.
Nej.
Jag är lite besviken med själva stenen också. Mm. Alltså jag kan köpa att det är mycket som är lite så här slappt på ett kanske charmigt sätt i filmen, men att det bara är en sten och sen hittar de stenen och den är bara en sten.
Mm.
Och så där. Alltså det blir ingen vändning på det.
Det är en jättestor sten.
Jo, men det är verkligen det tröttaste så här MacGuffin man kan tänka sig. Och det twistas inte på något sätt.
Lanserade Erik Broströms samlande av ädelstenar som han köpte i Gamla stan.
Ja.
For real alltså. Ja, jag visste
det. Hade du dem på en hylla hemma?
Ja, vadå, du skojar.
Nej, jag hade dem i en påse. Ja, jag visste, jag hade en massa
en påse.
Såna.
En liten pung.
Visst. Mm. Varför inte? Vi säger att det var en pung, det blir roligare då. Jag hade stenarna i en pung. Rosa stenar, skimrande stenar, såna här olika liksom man snurrar på dem så glimmar de lite.
Mamma, jag vill hyra den här filmen för 9:e gången idag.
Idag. Hon bara, men du har den hela dagen. Du har den 2 dagar. Hyr den 9 gånger idag. Det kommer bli en gimmick för mig när jag går 9 gånger på bio i framtiden.
Sen vill jag inte följa med mig till Gamla stan. Jag vill köpa stenar.
Kan vi kolla på den villa jakten på stenen? Nej. Vi kommer bara åka till Gamla stan och köpa sten.
Mamma, kan du knyta min mantel?
Öppna på ungen.
Oh my god.
Ta en ny sten.
Världens ensammaste barn.
Mamma, var är min machete?
Vi har inte kvar den. Du vet vad som händer med Fido.
Köper en sån salamander och stoppar in en sten i den och leker Jack T. Colton. Nej, jag blev överlycklig när jag när vi så här, vi kör den här filmen.
Ja.
Jag har så fina minnen av den här.
Den är fantastisk.
Den här filmen har allt som jag ville ha av en 80-tals äventyrsfilm.
Och musiken. Oh.
Ja, jag vet inte så någonting mycket om musiken.
Nej, det är Alan Silvestri och sen så fan vad han gör musik sen. Men det är liksom det är hans genombrott om något. Ja. Som jag sa, han skulle bara göra lite testmusik. Alltså så du vet så här, när de tittar på klippen, de går över dailies liksom och bara, här kommer lite sån här musik.
Okay.
Och så Mekkes bara, men fan, det här är ju bra alltså, vi kör på det här.
Uh-huh.
Och så får han liksom göra alla de här, jag menar Forrest Gump-temat kanske är en av de mest igenkännbara musikstyckena.
Ja, okej.
Så han får ju världens karriär efter det här och gör jättemycket filmmusik liksom. Tillbaka till framtiden, bara där har du gjort ditt liksom för filmindustrin. Och satt ditt märke liksom.
Just det.
Så han är, det är ju verkligen, och här är hans liksom i begynnelsen.
Ja. Ska vi börja runda av då?
Det kan vi göra.
Ja, jag är nyfiken på dig Martin.
Ja,
du älskade ju den här filmen. Var det några besvikelser liksom från?
Ja, det är väl vissa grejer som man tycker så här, det här var lite gammalt, men det, alltså, man får väl ta det för vad det är. Det är en annan era av film liksom. Det är ju ändå snart 40 år, eller?
84, vad blir det? Ja, det är snart 40 år sedan.
Det är helt sjukt.
Alltså. Det är larvigt.
Men det är också så här,
35 år sedan.
Hur är 10-15 år efter Gudfar? Det är inte som att ingen gjorde bra film.
Nej, jag menar
att det var en annan era och man, och det är vissa grejer som inte riktigt håller. Så här, världen har förändrats. Men just främst det här koloniala tänker jag på. Det väl går igenom för alla sådana äventyrsfilmer.
Den är definitivt för det koloniala.
För det är så här, antingen är lokalbefolkningen den andra, så här, icke-vita etniciteter antingen onda eller eller knasiga liksom.
Men de har ett alibi, de har han ju på hotellet när han ska försöka prata med dem och så bara, ja. Har han en parlör och så bara, ja. Yeah, we all have baths, ja, typ, att det finns ett litet alibi av att så här, ja, men, vi är inte dumma i huvudet,
ja,
allihopa,
ja, liksom. Men lite grann, absolut,
ja, men det här med bussarna, det är samma sak också,
ja. Ja. Men det håller inte riktigt så här.
Det är inte tillräckligt
där har den ju, där har ni lite problem, och ja. sen är det vissa bikaraktärer som är extremt klyschiga, som den här Zolo. De är ganska så här,
slow like a snail. Or fast like a shooting star.
Alltså, jag tänker att han är liksom, det är också en balansgång, för att hennes tantsnuskromaner är ju klyschiga per definition. Ja. Och då ska det vara så här, ska hennes riktiga värld då vara extremt oklyschig, eller ska den vara lite, det är väl hur man liksom vrider på rattarna för att.
Jag tycker att det hade funkat om man hade gjort det mer medvetet.
Mm.
För att sådana tantsnuskromaner, jag har ju så lite kontakt med dem, men jag har läst lite så här utdrag, för jag visste någon som jobbar med översatta någon och sådär. Och det är såna etniska stereotyper. You should know that I am Greek and I never forgive, du vet sådär, liksom bara rasstereotyper helt
galor.
Och det hade man ju kunnat leka med om man låter kommentera det, låter henne, alltså,
exakt.
Och då öppnar man ju upp för att de kan antingen vara superklyschiga eller inte det. Och
så. Precis, båda hållen, bara det finns den medvetenheten att det överensstämmer med hennes bild, eller att hon blir förvånad över att det överensstämmer, för hon trodde att hon skapade en klyscha.
Ja, precis, eller att man skojar med det.
Ja, eller typ såhär, oj, det var inte alls så jag trodde det skulle vara.
Men nu känns det mer som att det är lite slappt. Sen finns det ju vissa saker med såna här koloniala grejer, att världen också var mer, alltså det var ju mer såna skraltiga bussar fulla med höns förr i tiden. Ja, som absolut. Ju också är en mer realistisk bild av Colombia då än nu och så vidare.
Mm, absolut.
Men
alltså, själva miljön har man inga problem med. Nej, men det är mer så här, människorna liksom.
Det är lite att karaktären är så platta liksom.
Ja, men det, som Indiana Jones är också så. Det är så här, vit man kommer till, du vet, exotiskt land och så, du vet, så äter de konstiga saker och är så här, du vet, målar sig själva i ansiktet och gör creepy grejer liksom.
Ja. Men då är det lite gött
men
att...
Men det tillhör väl själva genren på något sätt. Jag tror det är svårt att komma undan.
Nej, men jag kan förlåta rätt mycket av det om det är liksom genremedvetet och det är värre när man bara känner att det här blir det bara för att ni är lata och dåliga på att skriva.
Ja. Men klyschan är ju korrupt poliskår eller liksom militär.
Ja.
Men de är också amerikanska skurkar som verkar nere i Colombia.
Exakt.
Vilket jag tycker också räddar det lite, att det inte bara den här liksom alien-rädslan att alla främlingar är farliga, utan det finns på hemmaplan också.
Ja, exakt. Men det är väl lite det, men i övrigt alltså, så tycker jag så här, manuset kan vara lite svagt, men jag tycker att så här, så fotoregi och liksom hela tempot i filmen, att alla har en drivkraft, alla så här, söker samma, det blir en jävla framåtrörelse hela tiden i filmen.
Mm.
Det är svårt att hitta så tråkiga liksom ögonblick eller scener i filmen. Det rör sig hela tiden, och det tycker jag är härligt. Så att jag blev glad när jag skulle se den, så blev jag ännu gladare när jag hade sett klart den och bara tänkte, fan, ja, jag gillar det. Jag har samma minnen som jag hade då. Och den håller. Ja, det är det jag ser.
Jag säger att den håller. Herregud, fan vad jag tycker att den håller.
Ja.
Nu ska vi höra när Ola Aurell tycker att den inte håller.
Ja, jag känner att jag har kommit på så konstig fot först med Outbreak. Jag är helt dåligt synkad med resten av. Men jag känner inte att den håller. Jag, i början när jag såg den så var det sådär, det här är nog lite kul. Hon har en klyschig romance-novel-uppfattning av världen. Och så hamnar hon i ett äventyr. Men jag tycker ju att det är så dåligt. Alltså, att det handlar om den här stenen och att alla skurkar som vill ha den, man får inte reda på någonting vad de håller på med eller varför. Och jag tycker också att den här relationen mellan henne och Michael Douglas är en ganska ointressant relation. Det finns liksom ingen det finns ingen så här intressant spänning i den mer än att, är du verkligen den rätte mannen för mig? och han ska rädda henne i olika knipor. Efter ett tag så blir det inte spännande för mig när de här bilarna dyker upp igen och skjuter kulor som studsar i marken och de tar sig lite tid på att prata och går därifrån, och allt är så extremt, det är slappt tycker jag. Tycker det är slappt. Men jag fattar att den kan vara den kanske var skärm. Jag känner så här, det den vill vara och säkert funkar som på 80-talet, det fanns bättre filmer, det fanns bättre sådana äventyrs mustiga, glimten i ögat film. Jag tycker Indiana Jones film Tillbaka till framtiden, alla de vi har pratat om.
Pillertrillaren.
Vad är det för någon?
What?
Jag vet inte vad det är.
Ja, har ni sett det?
Vad är det? Björn Skifs?
Nej, ja, men, ja. Typ, vi kan googla sen.
Ja, nej, men jag tycker att det gjordes bättre. Jag tycker till och med så här, Krokodil D har bättre så här, karaktärer och deras, hur de bondar med varandra är intressantare än det här. Jag tycker att det är väldigt platt. Liksom. Det,
alltså, Erik och jag har ju enorma nostalgikänslor för den här filmen. Ja, och jag tror att det är... Det
påverkar, ju, det är klart att det påverkar.
Men det kan vara en humörsgrej, men nej, jag fastnar inte för det här.
Jag respekterar det fullständigt. Det är en gammal film. Och har man ingen koppling till
den? Den är inte så... Alltså, Ghostbusters är ju lika gammal som vi fast. Jag känner inte att oj vad Ghostbusters är gammal. Den går inte att se nu med vilken dålig kvinna. Du vet, det finns ingen... Den är, jag har inget problem med det. Jag tycker bara att det här är en parentes i 80-talets...
Fortfarande när spöket knäpper upp hans byxor. Alltså, jag är
så du säger, Ola säger...
Inte.
Nej, jag håller, den, för mig håller den inte.
Den håller inte. Nej, fan ögat sig.
Jag tycker det är bra, Ola, att du är lite... Eller, det är svårt när man blir sentimental av filmer. Jag blir ju inte heller sentimental av den här, för jag såg den inte. Men jag blir ändå sentimental av den. För att jag skulle gillat den så mycket om jag hade sett den när jag var liten. Så jag känner väl lite sådär att jag... Men så måste jag också säga att jag tror att jag tycker att den håller för att också det är en film om henne, och det tycker jag är lite kul. Och att hon är en sån här som skriver såna snusknoveller. Jag tycker den håller som en barnfilm.
Ja, det är, alltså jag skrev som första kommentaren jag skrev till detta är att det här är tantsnusk för 12-åriga killar, och följdfrågan, och vem ska se detta?
Sant! Det är en vinkel jag inte har tänkt på faktiskt, för att det är ju liksom, det ska vara en...
Genren är ju tantsnusk på ett sätt, men det är också riktat till 12-åriga killar som gillar jipar. Liksom.
Exakt! Kanske ett försök att få in så många som möjligt i biosalongen. Jag vet inte.
Mycket möjligt. Men jag tror det kunde
ha gått så fel.
Ja. Men... Det är mycket magi som skapas här. Det är mycket som hade kunnat... Ja, men det hade kunnat vara så mycket mer flopp.
Men alltså, vad är det som 12-åriga killar måste ju älska tantsnusk. Tantsnusk är ju liksom, det är ju själva idén så här, att killar är så modiga män och så här coola och så här, muskler. Alltså,
jag tror att det handlar mycket om att de kanske hade gillat det, men de vågar inte.
Det är två saker de inte gillar. De gillar inte kärlek och de gillar inte böcker.
Ja. Men ni glömmer ju bort att det finns glansiga kvinnliga byster i filmen. Det räcker ju.
Ja, men jag menar, det är därför genre tantsnusk är ju väldigt mycket kärlek och väldigt mycket böcker. Och sen allt det andra är saker som killar gillar. Som
fast det är ju alltid kärlek och... typ vi är tillfångatagna av indianer.
Ja, det gillar de.
Och nu kommer en stor stark indian och vill ligga med mig. Alltså du vet, det är ju det är ju så mycket äventyr och sånt också i det.
Jag tror de pitchade idén såhär, ni vet när en såhär snuskig tant går längs gatan och så börjar de såhär kollisionskurs med en 12-årig pojke. Deras blickar möts, de skrattar lite för att de liksom försöker gå om varandra, de liksom gör den lilla balletten. Och sen säger de såhär, ska vi inte bara gå på bio? Vad ska de se?
Ja, de ska se den här. Om det var 1984.
Det finns inget i dagens biografsalong.
Okej, lilla Erik, nu ska du gå på bio med faster då. Så hämtar vi dig sen.
Ja.
Hon har bestämt film, men du kommer bli nöjd.
Det är lite som Louis C.K.'s gamla skämt om att, så här, att han kom över 40-årsåldern och började få bröst. Och det är det som 40-åriga män och 13-åriga flickor har gemensamt. Att de står framför spegeln och typ så här, petar på sina tryck, klämmer på sina bröst. Sina nya bröst.
Sina nya bröst! Ja.
Och det här är 12-åriga pojkar och 50-åriga tanter.
De är samma sak.
De är lika kåta, helt enkelt.
Ja, men precis. Vibrerande sexualitet.
Kjolen går sönder i djungeln. Ja. Och det är lite så här,
nu sitter jag med munnen.
Han landar med ansiktet till hennes skrev. Är det ett misstag eller inte?
Vad var det Fanny sa? Den håller ur ett vadå?
Alltså, det är en barnfilm.
Ja, som barnfilm håller den.
Ja.
Men,
och det är jättefint med barnkultur.
Ja. Så vi har väl någon typ av... Det är avgjort. Den håller.
Om det är för barn så är det i alla fall en 2,5 mot 1,5 och då håller den.
Ja.
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 Där är vi nu.
Och fy fan vad kul, för nästa vecka ska vi se en till Zemeckis film.
Ja, ja, det är det ju.
Ja. Ja.
Who Framed Roger Rabbit.
Ja.
Och då kommer också Kim W. Andersson in, hoppas
vi. Det kommer ju bli så skoj.
För han har grejer att säga om animation och sånt där.
Ja, just det.
Ja, det är superkul. Och den här har vi väl alla minnen av.
Oh, jag såg den på bio när jag var typ 12 eller något.
Jag har sett den ett gäng gånger.
Ja, det är det jag inte har gjort. Så att jag är väldigt sugen på hur det
kommer att... Jag minns att det var sån hype kring den.
Ja, otrolig.
Och jag var också i den här okritiska åldern där jag kan inte riktigt bedöma vad jag tyckte om den. Jag bara har minnet av att man gick dit med inställningen att det här kommer att vara bra, och så går man därifrån och tänker, det måste ha varit bra.
Jag minns att SVT hade en sån, alltså det var ju nästan som en jättestor PR-kampanj. Ja. Det gjordes dokumentärer, det gjordes liksom så här: nu kommer den här filmen. Det var nästan som att det var på nyheterna, minns jag. Alltså det var den vibben. Stina Dabrowski hade säkert liksom åkt till Los Angeles och pratat
med hade debattprogram. Ja, men... Ska verkligen riktiga skådespelare spela mot fantasifostepremisen?
Ja,
cartoonwashing.
Ja, men det var ungefär så det här, nu det här var ett skifte i film liksom i produktion, att så här, vi blandar riktiga människor med animerade människor.
Vilket hade gjort figurer. Det finns ju så här gamla Fred Astaire-filmen om dansa med tecknade karaktärer och grejer.
Det var något man hade steppat upp så otroligt mycket. Och jag minns det som det, så det var en otrolig hype, och sen gick alla och såg den här på bio i Sverige.
Jag är lite orolig över titelkaraktären. Jag ska plantera det redan här, så vi tar upp det sen.
Ja.
Men jag vet inte hur mycket själva Roger Rabbit har åldrats med värdighet. Det ska bli spännande.
Ja. Intressant. Jag är nyfiken överlag.
Jag med. Så det blir nästa vecka. Det här var i alla fall Den vilda jakten på stenen från 1984. Den höll enligt oss. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell, och du har varit Fanny Agazzi. Nu till Matt Damon's story om hur han träffade eller jobbade med Jack Nicholson på The Departed. Hej då!
I'll give you one story. I mean, I've probably told you this because it's one of my favorite. It was my favorite thing that happened on The Departed. Was this story that about a scene that I was not in, but he was. And the scene said, it was 1/8 of a page, and it said, Costello, which is the name of his character, Costello executes man kneeling in the marshes. Mm-hmm. Right. So you go, okay. Now, if you most people look at that and they'll go, all right, it's going to be one shot. I've got, you know, that's going to be an hour of work, and and that's all I'm doing that day or whatever. He looked at that and he goes, okay, I can do that, but I think I can make it better. And so he's telling me this story. He goes, so what I do is, he goes, I come from the Roger Corman school, so I'm not going to add any time and I'm not going to add to your budget. But instead of a man kneeling in the marshes, I make it a woman. And I go, oh, okay. And he goes, so I'm going to execute a woman. But I'm not going to be alone. I put Ray in the scene with me. And that's Ray Winston, who plays kind of his right-hand man. This brilliant, brilliant English actor. One of the best on earth. And he goes, so I put Ray in the scene with me. And I do the thing, and I shoot her in the back of the head. Like it says in the script. But if you leave the camera rolling, after she falls... I turn to Ray and I say, geez, she fell funny. Now that's a really sinister thing to say. Because it means I do this a lot and there's a way people fall.
Right.
And she didn't fall that way. And I go, oh, that, yeah, I get it, man. I get it. Because, now you could end the scene there. But if you leave the camera rolling, Ray steps forward and he reveals that he's holding an axe. He's going to chop her up.
Oh, man.
Now, you could end the scene there. He goes, but if you leave the camera rolling, I turn to Ray and say, wait, I think I want to fuck her again. And he goes, now that's a very sinister line. And I go, I get it. I get it. It's really, really, really disturbing. And he says... Now you could end the scene there. But if you keep the camera rolling, Ray stops and looks at me. And there's a pause. And I go, Because that's a sinister thing to do, because we're making a joke out of this whole thing. And I go, yeah, I get it. He goes, now you could end the scene there. But if you leave the camera rolling, God. Ray says, Francis, you really ought to see someone. And so that's what they did. He took this 1/8 of a page scene and he did all of that.
Yeah.
And they had two cameras on it so it could cut back and forth. And so, and what Marty ended up cutting was he shoots her. She falls. He says, geez, she fell funny.
Right.
And Ray looks at him and says, Francis, you really ought to see someone.
Right.
Right. So, but he just gave him all of these options.
Right.
Like, as dark and as sick as you want to go.
Yeah.
And
yeah.
He's playing a psychotic
right.
killer.
Yeah.
Right.
Yeah.
And so it's just, that's the, like, that's what a great writer looks like.
That's right. Right. Mm-hmm. Right.
And by the way, the script was written already by a great writer, Bill Monahan. So it's like, you know, yeah. when you get a great actor and a great writer together on a something, you know, it's just really elevates.
That's mm-hmm. amazing.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.